Då har vi fin måndag, får vi ändå säga, för vi har fin besök i studion. Vi har brandmän, har vi inte?
Nej.
Nej, men vi har brandkunskap i rummet i alla fall. Vi har fin besök från Elsäkerhetsverket och från DBI.
Yes.
Kul, välkomna Mikael.
Tack.
Och Johan.
Tackar.
Mikael, du är från Elsäkerhetsverket. Många som tänker på Elsäkerhetsverket tänker nog på sin auktorisation. Kanske er hemsida koppla säkert och lite rapporter. Men du berättar, vem är du och vad gör du på Elsäkerhetsverket?
Jag jobbar som teknisk expert på myndigheten. Det innebär ju inte att jag ska kunna allting om regelverk kring elinstallationer och hur man ska göra en perfekt elanläggning. Självklart inte.
Utan det kan ju ni elektriker.
Det är ni elektriker som ska kunna det, precis. Nej, min roll är oftast att analysera data. Se till att vi gör rätt åtgärder. Främst så hjälper jag ju mina kollegor med utredningar och annat. Skriver en del rapporter, tittar väldigt mycket på bränder i bostäder. Ja. Och nu senast då bränder i solcellsanläggningar.
Ja, och det är sjukt spännande, tycker jag i alla fall. Det är ju så här, på något vis, ni vet det här, hör man inget så är det bra. Mm. Den här grejen som man säger när man varit hemma hos en kund, för man hör bara när det inte funkar eller har gått dåligt sånt. Och det här är ju lite samma sak, så här, brinner inte så är det bra. Men då kan man titta så här.
Det får väl ändå säga, va?
Ja, det får man väl säga. Nej, men så därför tycker jag det är lite kul att gå in i såna här rapporter också och se liksom så här, av alla miljontals anläggningar som vi har som är liksom el, antingen nyinstallerade eller gamla och så här. Vad är det som händer? Vad är det som sker? Liksom, vad är det vi kan ha i förebyggande syfte tänka på när vi gör en anläggning, när vi går in i en gammal anläggning, när vi ska konsulta våra kunder och så vidare. Så därför är ju det här superbra att kolla i backspegeln. Historien brukar ju upprepa sig.
Finns alltid en risk för det. Ja.
Men vi har ju haft ett avsnitt där vi gick igenom elrelaterade bostadsbränder. Och det var ju jättekul, för du kontaktade oss efter vi hade släppt det.
Ja, precis.
Och tyckte att det var kul att vi hade tagit upp det och att vi skulle vara lite klarare på vissa delar. Det var vi ändå att erkänna. Och det
ja,
var
definitivt.
Rapporten, hur många sidor är det?
Ja, vad kan den vara? Den
58.
58, ja.
58 sidor, ja. Och det är liksom så här, jag läste från perm till perm, men det är mycket saker som man liksom kanske tappar också när vi pratar om det och så vidare. Annars hade det blivit jättelångt avsnitt om vi skulle sitta och bläddrat i det. Men du var ju med då, Johan.
Yes.
Och DBI, vad har du för bakgrund och erfarenhet? Många känner ju till dig från teknikavsnitten i elbiten då. Men här är det ju faktiskt, du är den här, vad heter han som byter hatt på
Sällskapsresan? Jag använder den ibland. Det har hänt mycket också sen vi var med första gången i elektrikerpodden. Jo, men det är så. Jag träffar ju lite folk i branschen som utbildare. Framförallt auktorisationsutbildare. Ibland så står det insup på tröjan, ibland står det trainor och ofta står det elsäkert. Och det är ju det jag har hållit på med. Min bakgrund är ju som elektriker och yrkeslärare. Och sen de senaste, nu faktiskt, snart 10 år med branschutbildningen, vilket känns helt sjukt, för det känns som det var igår. Men för ett antal år sedan, så, eller ganska tidigt i det, så fick jag en del frågor från då, ja, min bror, som också var med i avsnittet sist, Rickard, då, när han jobbade som kriminaltekniker, och hans kollegor. Och det kunde vara saker som att vi står med det här, hur ska vi bemöta anläggningsinnehavaren eller husägaren, vad ska vi ställa för frågor, och så jag hjälpte till med sådana saker. Och var väl också lite kaxig att jag tyckte kanske inte att eldelen var det bästa i utbildningen. Nej. För kriminaltekniker. Nej. Det ska vara krasst. Det stack ut hakan, och det, vilket har också haft lite ringar på vattnet som är roligt. Men det slutade i alla fall med att vi tänkte att det här går att göra någonting spännande utav. Så att jag anställde min bror och så startade vi upp en utredningsdel.
Som fokuserar just på el.
Nej.
Också, eller?
Nej. Utan utreda bränder för försäkringsbolag. Det är inte fokus på el. El är relevant ibland, och då är jag med. Tror vi inte att el är relevant, så har de andra en grundläggande kunskap för att kunna liksom, vad ska man säga, forska, utesluta eller vad det nu kan vara. Men el är ju i någon grad alltid med. Så vi startade det då som var en utredningsdel under elsäkert. Och när man då fick med ett par gamla poliser, så var de väldigt sugna på lite fortbildning. För det kanske inte var så att det var jättevanligt där. Så då fanns det bi till hans, som jag inte visste vad det var då. Hade ingen aning. Men det visste poliserna som jobbar med oss. Så de åker till bland annat och går en utbildning i fordonsbränder för att lära sig mer om fordon. Och då fick det vi ögonen för att vi fanns här och ville etablera sig i Sverige. Så det slutade med efter ett och ett halvt års process att vi startade upp det vi i Sverige AB som en del av DBI-koncernen. Så jag jobbar ju då halvtid, eller 40%, så jobbar jag med affärsutveckling för DBI, men som specialist sakkunnig när det är elrelaterat. Ibland ute på brandplatser, var mer i början, och nu är jag bara ute när det blir högaktuellt för el. Och sen resten av tiden så jobbar jag med elsäkert. Så det är därför det finns ett par olika kepsar, och det är väl så det ser ut idag. Men den gemensamma nämnaren är att jag gör ju fortfarande det jag tycker är intressant och spännande.
Ja. Du så vet du sitter med en utbildad elektronik civilingenjör här som har jobbat med med bilar och elen i.
Det är skitcoolt.
Ja.
Jag tycker det här är ett ruskigt häftigt besök. Jag tycker det här ska bli jättespännande. Ja. Jag tror att jag är nog den som är mest ivrig här jämfört med alla lyssnare. Att du faktiskt får höra vad vi kan få fram idag. För att vi vet ju, att du jobbar ju med historien, som vi säger, och statistiken. Och det är ju sånt som jag i mitt jobb och mina kollegor hade önskat att det fanns tid och timmar på dygnet till att sätta sig in i. Nu är det ju så att vi har inte det som uppdrag. Vi får göra det för att bli vassare, men det är tidsbegränsat.
Jajamän.
Så det är som så här, den kunskapen, alla de timmarna som du, Mikael, har lagt, det är ju det som jag tycker är häftigt att få ta del av. Och därför också en rätt naturlig fortsättning på förra avsnittet.
Ja,
för att då pratar vi väldigt mycket om, vad ser vi? Och det är inte statistik.
Nej.
Det är långt ifrån statistik, så man inte tror det. Och det är därför vi också är väldigt noga med att säga att vi har ingen aning om statistiken utifrån vad vi ser. För det är särskilt, liksom det är enskilda händelser.
Ja, precis.
Så det här tycker jag blir en intressant fortsättning.
Ja. Men Mikael, du och Elsäkerhetsverket, vad har du för roll och ditt team kring liksom detta?
Ja, min roll är ju mest ett analysstöd. Till mina kollegor. Sen så gör jag en hel del egna rapporter där mycket grundar sig då i elbränder.
Men är det beställda rapporter från någon eller är det du på Elsäkerhetsverket som säger att det här borde vi kolla upp? Liksom, hur funkar det?
Vi har ett analysforum, vi är tre personer och så tycker vi att det här är någonting som myndigheten behöver ha svar på. Och då är det vi i det här analysforumet som då ta på oss att jaga varandra tills det är färdigt.
Ja.
Och den här rapporten den har jag då skrivit här under förra året. Och grunden är en tidigare rapport som vi släppte 2018-2019. Det var en sån här mastodontrapport som tog nästan 2 år att göra. Och då tittar vi på alla bränder i bostäder från 2005 till 2015. Och sen tog vi också extern hjälp eftersom vi ville veta hur relateras de här bränderna till åldern på bostäderna. Och då kunde vi få fram att äldre bostäder, mycket högre risk för brand. Nyare bostäder, klart lägre risk. Man kan dra vissa slutsatser och det finns vissa installationsmässiga förändringar som sker. Det här ovirkablarna till exempel. Är man och pillar i dem, då blir det en klart högre brandrisk. De nya kablarna, de ger inte alls samma risker. Och vi kommer fram till att förnyelse av elinstallationerna i de här äldre bostäderna är nödvändigt för att vi ska kunna hålla den här goda elsäkerhetsnivån som vi har i Sverige.
Men MSB har varit med någonstans i detta också, eller?
Ja, för MSB samlar ju in alla händelserapporter från räddningstjänst.
Ja, är det de som gör det?
Ja, och sen begär vi ju ut den här datan.
Ja.
Och när jag begär ut datan, då får jag ju data som är avidentifierad. Så jag vet ju inte vart detta har inträffat eller vilka individer som har varit involverade. Men jag får ju ut en textrad med massvis med fält för varje sån här utryckning som räddningstjänsten har varit på. Och i Sverige idag så har vi drygt 700 sådana utryckningar som är elrelaterade till då vanliga bostäder varje år.
Jag tycker det låter ganska lite.
Ja, men det är ganska det är riktigt. Det är ganska lite.
Ja. Är det många utryckningar du gör brand. Nu tog jag dig på sängen bara så här rakt på.
Ja, men det står med i rapporten och där gör vi en jämförelse mot räddningstjänsten gjorde under 2018 till 2022 ungefär 54 000 utryckningar på grund av brand eller brandtillbud i då byggnad. Ja, så det är lite större än bara bostäder.
Ja,
54 000 då. Då säger man då att hälften av de här de skedde i vanligt boende. Mm. Och det så är hälften av 54 000, ja. Då är vi i boendedelen. Ja, ja. Sen är det bara 3 500 av de här bränderna under femårsperioden som var elrelaterade.
Mm. Mm.
Så att det är jäkligt mycket bränder.
Mm.
Men det är en liten del av den totala mängden bränder.
Mm.
Däremot är de enligt försäkringsbolagen väldigt kostsamma.
Mm.
För det blir stora kostnader. Man räknar med ungefär 160 000 kronor per brandtillfälle.
Mm. Okej.
Okay. Så det är kostsamt.
Men är det här utryckningar som är som utvecklade bränder? Eller är det utryckningar som jag har gjort på Lilla Edets kommunhus? Automationsland?
Det är alla utryckningar.
Ja, det är det.
Ja, men det är bara de utryckningar där man har klassificerat det som att det finns fel i utrustning som har orsakat den här utryckningen.
Ja.
Det är inte sådana som mänskligt beteende eller liknande. Så som,
rökt på toaletten eller...
Nej, de finns inte mer. Utan fel i elektrisk utrustning.
Ja. Och varför vi säger så här, varför det är väldigt noga med så här, vad är det de har åkt ut för och lite sådär. Det är ju också för att vi måste tolka detta på något vis. Alltså vi som elektriker också behöver ju tolka liksom även din rapport att vad är faktiskt. Och då pratar ju vi väldigt mycket om så här, torrkokning, alltså havande fel, dåliga produkter. Alltså vi får ju liksom inte så här, ja, elrelaterade bränder, det är elektrikerns ansvar, punkt. För så är det ju inte och det går inte att säga det heller.
Det är väldigt långt därifrån skulle jag säga. Det är ju, produktsidan är ju, det är väl också ett försvar. Vi pratar ju om storlek på myndighet och sådär. Och om man tittar till alltså inflödet av produkter ska man ju vara väldigt ödmjuk inför.
Ja.
Jämfört med hur liksom, så här, låg förändringstakt som elinstallationsbranschen har. Nu låter det hemskt när jag säger det när alla tycker att allting går för fort just nu. Men om vi jämför det med produkt så är ju, då är ju nästan liksom installationen, fasta elinstallationer, det är ju nästan stillastående i utveckling jämfört med vad vi får i produktflöde som ska anslutas till elnätet.
Alltså jag som prenumererar på Elsäkerhetsverkets nyhetsutskick och alltså är det 3 säljstopp i veckan på laddare och hoverboards, någon nattlampa och så är det jättemycket, men det är mycket varmgång där också. Alltså,
ja, det är vår produktavdelning som jobbar med de marknadskontrollerna och de är otroligt effektiva. De är under 10 personer.
Oj.
Och de ska då ansvara för alla de här elprodukterna som kommer in på marknaden varje år.
Ja.
De tar emot alla anmälningar, så vi ser väldigt positivt på de anmälningar som kommer in. Så vi får tips om vilka problemprodukter som finns där ute.
Ja. Ja.
Men sen kollar de ju även runt de här tipsen på hemsidor och annat.
Ja.
Köper in elmaterial, skickar på provning och sen skriver förelägganden.
Ja.
Om försäljningsförbud, återkallelse från konsument och så vidare.
Mm.
Så det är faktiskt den bästa det är den marknadskontrollenheten i Sverige som är faktiskt den vassaste. De är otroligt effektiva och duktiga.
Mm. Ja, men det förstår jag.
De är vi mycket stolta över.
10 pers och så spottar du ut rapporter. Liksom. Ja. Det är grymt.
Och vi vänder på det. Jag tänker att det är 10 personer som ska ta hand om det inflödet. Som vi har stött på de senaste 10-15 åren. Det är rätt imponerande faktiskt. För det är som sagt det är stort.
Ja, det är det. Men vi ska återvända till ska vi kalla det din bebis här, Mikael? Eller?
Ja, men det är väl lite så. Det har väl blivit så.
Jag menar, ett års tid och man fäster ju sig vid olika saker. Och då förstår jag verkligen, och det var superbra för du mejlade in och tyckte att liksom, ja, men det finns så här, vissa punkter som jag tyckte att man behöver ta liksom upp lite mer, kanske lite djupare. Mm. För att antingen gick wifi berilligt för fort eller så tog vi in lite för mycket case som ni hade upplevt liksom, i de punkterna. Och att det inte var hela liksom, vad ska man säga, sanningen. Och jag vet inte om det är sanningen i rapporten eller men indisen är mer åt det ena eller andra hållet. Då. Men, och då var det ju liksom det här första punkten. Det var ju det här, vad är det som räknas, nu ska vi se här. Jo, osäkerheten på, är det verkligen en elrelaterad brand eller är det någonting som man gissar eller antar att det är elrelaterad? Kommer du ihåg det vi pratade om det Johan lite snabbt så här, ja, fast det är också brandutredaren kan ganska fort säga att det är elrelaterad brand, men så är det inte det. Och då kommer det upp i rapporten som en elrelaterad brand. Men hur jobbade du fram liksom den statistiken där?
Det är räddningsledaren på plats som ska göra den här bedömningen. Och den personen har ju väldigt mycket att tänka på precis då.
Ja.
Och är det en uppenbar orsak som att tvättmaskin är den som har brunnit, ja men då kommer det stå tvättmaskin. Ofta så får vi lite mer information om vad var det för någonting som hände. Man kom dit och så såg man vart det brann. Man får liksom en förklarande text då, kring den här händelsen. Och där kan man ibland förstå att ja, men även om det var tvättmaskin som brann så kanske den startade i vägguttaget. För man har varit tvungen till att liksom baxa ut den här. Man har varit tvungen att hacka upp väggen för att släcka en brand som är i ledningarna. Och här kommer in en svårighet. Då har vi ju förstått att det här är elrelaterat. Mm. Det är korrekt. Det är fel utrustning. Ja, det är korrekt. Svårigheten är att säga, är detta ledningarna i väggen som orsakar detta? Mm. Är det eluttaget? Eller är det stickproppen som tillhör den här tvättmaskinen? Eller är kabeln till tvättmaskin?
Ja,
eller var det tvättmaskin som värmde upp väggen så det började brinna?
Ja.
Och här får man ju bara vara lite bestämd när man läser igenom. Mm. Att är det så att man liksom bryter upp en vägg i dubbelgips eller liknande för att släcka en brand som är i elledningarna. Mm. Ja, då tenderar jag till att säga att ja, men det är nog elledningarna som är en orsak i detta. Men är det så att det är kallt i den här väggen, då skulle det kunna vara så att det är eluttaget eller stickproppen. Och där får man ju också vara lite välja. Är det eluttaget eller är det stickproppen som har orsakat det?
Mm.
Och det är nästan omöjligt att säga vilket.
Men hur gjorde du med rapporten då? För då läste du igenom allt detta och det blir ett antagande också från din sida.
Det blir ett antagande.
Eftersom det är 2018, materialet kanske inte är kvar. Det kanske var dåliga bilder att kolla
på. Det finns ju ingen brandutredning gjord i de här fallen, utan det är ju det som räddningstjänsten har sett på plats.
Ja.
Och där gör ju de sin egen bedömning om vad var det för någonting som var värmekälla, vad var det första som började brinna, hur mycket spred det sig i byggnaden.
Mm.
Och sen händelsetexten om vad var det för någonting de såg när de var på plats.
Ja, ja.
Och vilken information har de fått i övrigt.
Ja.
Och det där blir lite ett pussel som man får lägga i varje sån händelse.
Mm.
Som man med stor sannolikhet kan säga att ja, men det var nog det här. Men sen finns det ett antal händelser som är väldigt, väldigt osäkra.
Ja.
Vi förstår att det var en elrelaterad brand. Vi förstår att det var troligtvis där, men det är inte jättesäkert.
Nej. Men hur, för det finns ju ett helt avsnitt om just hur man bedömer det och inte, och hur mycket har du liksom tagit bort som skulle kunna vara, vad är den procenten liksom? Finns det någon sån?
Nej, det är svårt att säga några sådana procenter. Det finns enklare och så finns det svårare produkter, gör det.
Ja.
Och de enklaste är ju självklart elcentralen.
Mm.
Och det är en vanlig brandstartorsak. När vi tittar på produkter, ja, då är det ju enkelt med spis och kunna säga att liksom, det var den ur ett tekniskt perspektiv. Eller att det var den ur ett felanvändningsperspektiv.
Ja.
Det är enklare.
För där har vi nästa punkt faktiskt. Och det var ju i just den här rapporten och de talen som vi nämnde i avsnittet. Mm. Det var ju inte med torrkokning.
Nej, precis. För spis finns med på två olika ställen.
Ja.
Och de bränderna vi tittar på, det är ju fel i utrustning.
Ja.
Inte att folk har agerat dumdristigt och haft en torkokning eller haft tända ljus på. Förr i tiden så hade man ju tända ljus på tvn och så brann tvn. Ja, det var ju ljuset som. Ja. Nu har vi platt tv, det är svårt att ställa ett värmeljus ovanför en tv.
Det är bra.
Men det finns ju fortfarande så att man använder produkter kanske på ett tveksamt sätt som gör att det orsakar brand.
Ja.
Och då är det inte fel utrustning.
Nej.
Och spis, då är det en väldigt vanlig förekommande orsak till brand.
Ja.
Både för eluttaget, där spisen är inkopplad, för stora effekter och det kan vara skitigt. Så det är faktiskt en av de absolut vanligaste eluttagsbränderna vi har. Sen har vi ju själva spisen som sådan. Ja, den kan gå sönder och den kan orsaka brand.
Mm.
Det är inte lika vanligt, men det sker.
Ja.
Men sen har vi den absolut största.
Mm.
Och det är ju felanvändning av spis.
Ja.
Och det har vi ju ett specifikt kapitel för.
Ja.
För det är ju inte så att det har blivit fel i utrustningen.
Nej.
Och där sker det ju över 1200 bränder per år. Det är alltså fler bränder bara med det än vad vi har totalt sett för alla elrelaterade bostadsbränder.
Ja.
För där ligger vi på någonstans 700.
Ja.
Så en enda typ av felanvändning är alltså ett större problem i samhället
än
hela elanläggningen, alla inkopplade apparater och alla produkter.
Mm. Men det är jag lite nyfiken på, för om man märker här nu så här, i rapporten så finns det ändå så här, det här är en risk med att det blir fett, dammigt, bösigt bakom. Och det, alltså uttaget sitter sitter ju ganska liksom illa till, speciellt när det finns alltså utskjutningsbara, nu när det är så här spishällar och sånt, då är det inte lika farligt, för då är det silikon. Det går liksom inte ner bakom spisen som den klassiska som du skjuter in liksom så här. Men finns det liksom grunden till att, alltså pratar ni med SEK? Tar ni upp liksom så här i tekniska kompetens? Har ni verkligen kollat på, bör man inte ha typ så som det är med kylskåpet, att man sätter det ovanför för att man vill inte att det ska vara bakom för att det är dammigt och det är svårt att komma åt och så vidare. Så finns det sådana här saker som kan leda till en annan installations, ett annat installationssätt för oss elektriker i, från er på Elsäkerhetsverket?
Ja, men det kan det ju vara. Vi har ju representanter inom olika tekniska kommittéer inom SEK. Bland annat då TK64 som är elinstallationsreglerna.
Ja,
det har vi. Men vi också är representerade inom vissa produktspecifika områden. Mm. Solcellsanläggningar är ju en sån, eller solcellsprodukterna.
Ja. Mm.
Men även andra områden. Stickproppar och sånt är ju specifikt en sån, sånt område. Och de sakerna som vi som myndighet lär oss försöker vi ju självklart få ut.
Mm.
Och vi tar också med oss den kunskapen in i de här tekniska kommittéerna om vi känner att det här är någonting vi vill påverka.
Ja.
Och precis som du säger så är vi ju på väg åt rätt håll. För nu går vi ju mer och mer ifrån de här ugna, de här stora spisarna som man kan dra ut till hällar och annat där man inte får samma problem med nedsmutsning.
Mm. Mm.
Däremot så ger ju hällarna en annan effekt, för de kan ju dra ganska höga effekter. De har rätt häftiga turbolägen.
Mm. Speciellt där, enfaslägenheterna och sånt också.
Ja, det finns saker att tänka på där. Så kan man säga. Men en ytterligare positiv effekt är att när man väljer en induktionshäll istället för den här gamla halogen som man vanligt har. Men speciellt då jämfört med gjutjärnsplattorna är att om du lägger en bunt med papper på där och du råkar slå på den där, då händer ingenting.
Nej,
du får inte den här felanvändningen och brand på spisen. Nej. Och det finns också test som visar att temperaturen blir lite lägre även när du lagar mat. Så det kan vara svårare att få olja att börja brinna.
Right.
Kan alltså vara snällare
på plattan. Liksom.
Ja. Ja. Och dessutom så har den lite sådana kontrollfunktioner som gör att den kan stänga ner om den märker av att det här är konstigt. Mm. Nu stänger jag ner den här plattan för så här använder man inte en häll. Så det finns lite ökad säkerhet som kommer.
Så det var inte bättre förr alltså?
Nej, det var väldigt sällan bättre förr.
Ja. Nej, men det är ju en sån supertydlig som är bra att ha med sig.
Reklam!
Man kan jobba med elvis.
Ja, men det kan jag. Det som grunden är väl att ha bra rutiner. Det är ju även att ha ett bra egenkontrollsprogram. Där man har kopplade checklister till olika moment. Du har dina rutiner, även kompetensmatrisen, kompetenskorten, vem kan göra vad och riskbedömningen allt i ett. Och detta kan du koppla till olika projekt genom elvis till exempel. Så den är grym.
Jätteskönt med digitalt egenkontrollprogram.
Ja, det är det.
Superskönt.
Och så skulle jag säga att deras infobibliotek, alltså där man kan klicka in och så läsa alla standarder. Du kan lägga in egna mallar. Till exempel så har de ju brandskyddsföreningens protokoll där du kan läsa. Den är inte så, det är inte alla som kan den. När det är elinstallationer i lantbruk och hästgårdar.
Det är väl typ det alla efterfrågar när man dyker in i ett lantbruk. Vilka regler gäller vid lantbruksinstallationer.
Mm. Jäkligt skönt att ha den digitalt på fickan också. Men sist, men inte minst, utan tvärtom störst, det är ju kabeldimensionering.
Mm.
Va? Vi vill ju inte ha någon brandrisk där, att det ska hända någonting. Att skydden ska lösa när de ska, att kabeln ska klara av det den bör och så vidare. Så deras kabeldimensioneringsprogram är ju...
Molto bene, molto bene. Det ska klara av både gnagare, sol, vatten, djupa hål.
Ja, men det får du kolla infobiblioteket då, eller köpa standarden.
Aha, det där.
För
det, okay.
Dimensioneringen så måste du ha valt kabel.
Så är det.
Okay.
Men nu är det så här att du redan har elvis, så se då till att tipsa vidare till dina kollegor.
Mm, exakt.
Mm.
Och det gör man genom, när man har loggat in på elvis så har det lilla frågetecknet och så scrollar man ner rätt och då står det typ tipsa en vän eller något, va?
Mm, tips om elvis står det.
Tips om elvis, precis. Och då kan man ju få en kickback på det. Kan inte exakt vad den kickbacken är.
Men det är money.
Det är money. Mm. We talk money. Och sen så är du faktiskt med i en tävling också. De har lite olika. Hade de inte lurar från Bose sist, Peter?
Svindyra lurar från Bose var det. Jag vet ett annat. Och så körde de ju något tv-spel, va?
Ja, precis. PS4.
Ja. PS4?
Ja, det gjorde
PS5?
Ja, PS5, förlåt.
Ja, dyrt var det i alla fall. Det var, närmare 7000 spänn.
Vem vill inte ha en kickback, monies och nya prylar? Räcker upp handen nu?
Ja, det är jag.
Va? Vill du inte ha?
Ja, inte ha. Jag vill ha den. Jag vill ha den.
Ja, tack Ilvis.
Tack. Vi vill tacka Trainor som är vår fantastiska samarbetspartner när det kommer till att utbilda sig.
Mm, verkligen, det räcker ju inte alltid med att ha Elvis med alla standarder och alla regler och infomallar och sånt. Utan man måste ju även kunna vad är det som står i, alltså tolka dem liksom.
Mm, mm.
Och det behöver man lite hjälp med.
Ja, så
och
är det verkligen.
Det har Trainor och ja. Det är inte så att du kanske vill åka någonstans eller sätta av tid mitt under dagen när liksom lärarledda sådana här kurser är, utan du vill kunna välja när och vart du vill göra kurserna.
Och är det hemma i soffan eller är det i arbetsbilen?
Ja, you tell me.
Ja.
Vart har du en och en halv timme nästa vecka, Peter?
Ja, sammanlagt är det väl på toa kanske?
Ja,
det är 20
ja, du
minuters...
vill bita av det.
Ja,
ja, okay.
Ja, det vill jag, vill dela upp det lite, så här, 20 minuters intervaller.
Alltså man kan det,
tror du att man kan göra det eller? Jag har faktiskt inte gjort det. Jag har ju gjort en utbildning och det var ju... Atex var ju det. Alltså vad som
hände
vid strömgenomgång.
Ja,
det gjorde jag.
Det gjorde jag ju
ett kör. För mig, jag som har svårt att fokusera, så är det ju väldigt skönt att slippa få alla andras intryck. Och så här, man sitter i en klass här. Åh, vart är de någonstans?
Mm.
Eller i en kurs här. Ja, men kollegan stressar upp mig för han är redan färdig. Eller
så när jag är ut så vill jag också kunna spola tillbaka.
Ja.
Och det kan jag inte säga till läraren. 15 stycken elever. Jag kan inte ta det igen.
Och så videorna. De tyckte jag var skitbra.
Videosarna.
Ja, det är skönt.
Men de har ju en kurs om handbok 444. Det kommer ju ut en ny utgåva. Utgåva 4, 9 maj här. Och den är ju jäkligt bra att hålla koll på. Alltså 9 maj förra året.
Handbok 444. It's the Bible.
It's the freaking Bible. Nu har det faktiskt kommit ut en utgåva 5, om inte jag minns. Eller nej, förlåt. Det är utgåva 4, men det är med lite rättelser och sånt. Det kommer ju alltid, du vet. Så man hittar lite fel eller... Man behöver förtydliga någonting.
Ja,
men det går de även igenom på... eller just det går de nog inte igenom på kursen.
Låt men vilka områden är det i handbok 444 som de har gjort uppdateringar på?
De kan inte göra rakt upp och ner, Peter. Men, jag vet att Trainors kurs går igenom bland annat...
Uppdateringen i standard rör bland annat områden som solcellsinstallationer. Laddning av elbilar,
precis.
Jordning och skyddsledare, installationer i badrum. Igen, kommer uppdateringen? Är inte badrummen samma? Ja, okej. Okay. Ljusbågsdetektorer börjar bli aktuellt, eller har blivit aktuellt. Bryt och manöver och skyddsanordning. Kan det också ha att göra med solcellsinstallationer?
Nej,
det har det inte att göra med.
Det vet jag inte riktigt, men det vet tar du. Upp det. Men det är mer under solcells. Men har inte du kollat på våran YouTube, Peter, eller?
Jo, jag har kollat på våran YouTube. Det har
Jag blir förvånad över att du stannar på installationer i badrum. Jag och Joakim kröp in i badrummet.
Ja, precis. Och då bara så här, men igen? Ska det här upp igen?
Ja, men det är ju från den nya utgåvan. Handbok 444, vi går igenom det. Då går du in på YouTube och kollar den.
Fan.
Och jag tycker att du behöver köpa kursen, Peter.
Ja, det får jag göra.
Ja. Gå in på trainor.se, klicka er vidare till kurser och köp elinstallationsregler utgåva 4 nyheter.
Tack för detta!
Ha det gött!
Hej!
Hej.
Vi har blivit med ett kärleksbarn, Billy.
Ja, that love child.
Ja, en ny kanal.
Ja, vi har verkt fram det under nu 3,5 års tid.
Ja.
Men nu har vi äntligen kommit till skott.
Ska vi separera... teknikavsnitten till en egen elektrikerpodden teknikavsnittkanal.
Nej, men det blir inte tydligare. Alltså, det blir lätt att söka, det blir lätt att hitta, det blir mer överskådligt.
Jag scrollar alltid i flöden på podcast.
Mm.
Så scrollar jag så ser jag ett ämne, ja, men då tar jag det ämnet.
Ja, precis. Men man vill ändå så här veta, man vill kunna välja, ja, men vill jag lyssna på elektrikerpodden-kanalen där jag vet att du får gött surr, det är sköna killar och tjejer som kommer och pratar om elinstallationer eller deras vardag, leverantörer, kommunnyheter, vd:ar pratar om hur världsmarknaden ser ut eller
hållbarhet, hur vi diskriminerar mindre i branschen.
Jajamän. Det är superviktigt och det kommer finnas kvar här. Det är gött, ni kanske är trygga, det är lugnt, det är liksom med kärleksbarnet, det kommer bli lite mer
hårdare.
Ja, det kommer bli det.
Bara vara experter.
Jajamän.
Ni vet ju hur det har varit. Varje gång som det kommer upp teknik så står det ett ämne. Kontinuitetsmätning. Jordtagsmätning.
Jajamän. KNX. Nya elinstallationsregler och så precis. Vidare och så vidare. Ja. Så då har vi gjort det väldigt tydligt att i alltså där du lyssnar på podd idag, Spotify, Podcaster, Acast, you name it, då söker du bara på Elektrikerpodden teknik och då får du upp alla våra teknikavsnitt lätt, gött och slätt.
Ja. Så får det bli. Jag så tycker det bli. Vi kör så.
Hopp.
Ja.
Säg så.
Tack för detta.
Ja, ha bra.
Ja, hej.
Ja. Och sen så finns det också så här, det här är just bostäder. Vi har, precis som du sa, det är inga kommersiella byggnader, inga så här LSS-boenden, inga...
Ingen studentkorridor.
Nej, precis. Nej,
det utan det här är vanliga boenden.
Ja, precis. För vill man gå djupare in så är det ju den här från 2005 till 2015-rapporten liksom.
Ja.
Alltså, när du jämför, är det någonting som du så här vill att vi som elektriker ska ha med oss, att vi sköter oss si och så? För jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi pratar mycket om just den här rutinkontrollerna som man har på sig lite när det är mer, alltså studentkorridorer har en vaktmästare som kanske går där, kommersiella byggnader har en ansvarig person som går och tittar, lite sådär, att det är en stor del varför det kanske inte brinner lika mycket i lägenheter och så, sånt pratade vi om. Finns det liksom en korrelation när du har tittat på hela marknaden, alltså alla som har el, och eller bara de som är bostadsbiten?
I rapporten så tittar jag inte på alla byggnader. Däremot så gör jag ju jämförelse mellan lägenheter och småhus.
Ja.
Och även fritidshus.
Mm.
Och småhusen, de har ju en klart högre risk för att, eller sannolikhet då, för att drabbas av brand.
Mm.
Och det ligger ju självklart, i det ligger ju självklart i att det är ju innehavaren som ska sköta den här fortlöpande kontrollen och se till att elanläggningen är säker över tid. Men det är ju också så att en småvilla har ju sin egen värmepump eller värmekälla.
Jajamän.
En lägenhet, då delar man ju på den. Mm. Så att den risken är ju så att säga fördelad över fler användare.
Ja.
Och i lägenheten, ja, där finns det ju någon som tar hand om den här fortlöpande kontrollen och har en underhållsplan och så.
Ofta i alla fall.
Ofta, ja.
Eller ofta. Ja,
det är ju som vi pratade om sist, att det är ju en, nu var det en ren gissning och antagande som jag också sa då, men det är väl rimligt att anta att det finns en liten affärsmässig del i det också, att en hyresgäst betalar för en helhet och då levererar man den, medan en husägare kan titta på sin egen inkomst och se att okej, det där bekymret tar han om nästa månad eventuellt.
Ja.
Och, och sen tänker jag också, betong. Alltså andelen bostäder som är byggda i betong i lägenheter jämfört med i vanliga småhus måste också vara en faktor. För att du har saker som egentligen bara handlar om en liten svart fläck på väggen som inte ens ingen tar upp som något annat än en skada.
Nej, precis.
Som i en villa hade kunnat vara katastrofal.
Ja.
Det är också... Nej,
det är riktigt. Och det får man ju faktiskt säga det, att det är ett stort mörkertal.
Mm.
När rapporten tar ju upp dem utryckningar som räddningstjänsten gjort. Alla de händelserna finns ju med här.
Ja.
Men räddningstjänsten gör ju inte utryckningar bara för att det sker en incident hemma hos någon, utan de flesta de här incidenterna som sker, de tar man hand om själv.
Uh-huh.
Som du säger, det blir en svart fläck. Ja. Mm. Det behöver man inte ha räddningstjänsten för att liksom konstatera.
Nej.
Och MSB säger ju själva att någonstans 4-5 gånger fler incidenter, bränder, händelser sker där ute än vad räddningstjänsten blir inkopplad i.
Ja.
Och det här kommer ju alltid vara lite skillnad beroende på vad är det för någon brandstartorsak.
Ja.
Så ett eluttag, ja, men det kanske inte blev så farligt. Det luktar lite och sen så får man lösa det.
Mm. Man använder ju stickproppen eller stänga av säkringen. Eller liksom så.
Precis. Ja. Men att kyl eller frys börjar brinna.
Ja.
Ja, men då blir det snabbt allvarligt för det är mycket plast.
Ja,
Och då kanske det inte är så mycket mörkertal där. Så det här är ju en stor skillnad beroende på vilket brandstartsorsak som vi pratar om.
För det drar mig in på nästa punkt här, liksom, så här. Du som har tagit fram den här rapporten, vi pratar mycket om så här, vad ska vi tänka på som elektriker? Typ så här, om man drar rätt moment i centraler och eftersom det har varit mycket där liksom. Hur, vad tycker du att vi både så här, nummer ett, det här, fan vad bra ni gör det här elektriker i Sverige, och så här, ja, men det här kan vi bli lite bättre på eller tänka lite mer på, så där, finns det någon sån grej som du har top of mind?
alla vet ju det, det är glappkontakt är ju det som orsakar bränder, helt klart. Och man ska ju inte tro att en säkring eller en jordfelsbrytare ger något som helst skydd mot den här typen av glappkontakt, utan då måste ju kablarna smälta först. Då är vi liksom, då är vi redan där, då har vi problemet. Och när de smälter upp och till slut får kontakt med varandra, ja men då kanske säkringen löser ut dem. Eller att jordfelsbrytaren tar det. Men sker inte det, utan det hinner bli så varmt att du får en brand, ja, då ger ju inte de här skydden något.
Nej.
Utan då handlar det om att åtdragsmomenten måste vara korrekta. Anläggningar åldras med tempcykling på saker och ting som är utomhus till exempel, så blir de här förbanden sämre över tid. Det finns en åldringseffekt. Och sen tänker jag att det är ju, de flesta bränder de orsakas ju av rökning eller som vi sa tidigare, felanvändning av spis. Det är bra mycket vanligare. Men det är ändå så att de här fasta elanläggningarna och de fast installerade apparaterna som vi har, de orsakar ju ändå en utryckning om dagen till någon bostad. Så det är någon familj varenda dag, året om i Sverige, som drabbas av det här. Och det kan ju vara en stor händelse att hela huset brinner ner eller lägenheten blir fullständigt förstörd. Men det kan också vara enklare incidenter där det blir lite rök och sen är räddningstjänsten där och konstaterar att det finns ingen risk för brandspridning och så. Är ingenting mer med det. Och där står eluttag för de absolut flesta incidenterna. Och nästan hälften av alla dem, de sker i köket. Och vi var ju lite grann inne på detta. Där som det drar mycket ström, mycket effekt och där det inte är rent eller man inte underhåller, där sker bränderna. Så kanske en fjärdedel av alla bränder som orsakas av eluttag, det är spisen. Så vill man göra någonting, ha koll på eluttaget i spisen. Sen är de övriga eluttagen i hemmet, de orsakar också bränder. Och det gör de ju när effekten är tillräckligt hög. Låga effekter är ingen större risk. Och när de här effekterna då går upp, ja då ser vi också på bränder som orsakats i elcentralen. Och det här är ganska enkelt att se om man tittar på trendkurvorna. För under vintern, uppvärmningsanläggningarna, de orsakar bränder under vintern. Och elanläggningen, eller snarare elcentralen, orsakar bränder när vi har hög belastning. Och där gäller det då att ha koll på åtdragsmomenten, se till att allting är liksom bra åtdraget. Kanske erbjuda service till villägarna att komma och kolla igenom och efterdra och se till att allting är okej. Kan jag tänka är en bra sak att göra. Under sommaren, vad är det för något som brinner då? Kyl och frys. Då ska kyl och frysen försöka kyla ner den stackars maten. Den får ju pump och gå som bara den. Det blir varmt, det kanske är lite skitigt bakom, det blir dålig kylning. Det är för varmt för att kyla bort värmen. Och man får då en kompressor som kanske låser sig eller något annat fel. Och det börjar brinna. Och de här trenderna är jättetydliga. Så som elektriker skulle jag varit ute, ja men då hade jag ju liksom påmint mina kunder om de här enkla sakerna. Det är viktigt att det är rent bakom kyl, frys. Det är viktigt om man kan komma åt här i spisuttaget att man ser till att det är rent. Men innehavaren ska ju inte själv öppna upp någon av de här eluttagen för att göra rent, utan då får ju elektrikern göra det. Erbjud gärna det.
Ja, men det sa vi också, att det här är ju ett affärsområde, inte att det brinner, men att man liksom gör sina årliga kontroller på och mäter isolationen i anläggningen, skriver ner den, vad du får för resultat. Så här, och nu börjar det hända något här, då behöver du plocka ner anläggningen i delar och se vart det är den största förändringen har skett och så vidare. Sen finns det även, förutom att mäta där, så har du ju möjlighet till exempel Weiser. Där har du faktiskt en superbra kontroll i energicentret. Alltså om du bryter ner det och kan mäta förbrukning. Alltså vad har ändrats? Vad behöver man se? Där kan man ju se om det sticker iväg i effekt någonstans. Alltså har ni bytt någonting? Eller är det så att det är samma grejer? Ja, men då kanske man får börja kolla där. Ja, den här kompressorn, den går väldigt hårt nu. Då kanske vi ska byta ut den innan. Alltså den blir dålig och blir ännu varmare liksom, allt det här. Eller vad ser ni där liksom?
Jag tänker att det är två saker som man kan skicka med. Vi har tjatat om dem i tidigare avsnitt, men det är ju för det första det som Mikael säger, att faktiskt hjälpa kunder med underhållet. För att det är så himla lätt att tänka att man gör sitt, man åker därifrån, och så är det ju rent regelmässigt att du lämnar ifrån där du utför någonting, du lämnar ifrån där det är bra skick när du lämnar, och sen lämnar man över till anläggningsinnehavaren. Mm. Men det är fortfarande så att de som kan den här branschen, de som faktiskt ägnar sig åt myndighetsutövning i den här branschen, det är alla elektriker. Och vem ska annars hjälpa en privatperson om inte elektriken kan erbjuda hjälpen? Mm. Vi är absolut bäst lämpade, mest kunskap och mest utspridda. Så tro att det är någon annan som ska komma in och hjälpa en husägare där, det får vi nog släppa. Ja. Det är de affärsområdena, får man säga, de får elbranschen stå med. Men, och sen annan del som jag tänker på också är när det gäller installationsmässigt. Ja. Att ha respekt för de här sakerna som Mikael säger med dålig anslutning. Ja. Men vad är nästa steg då? Mm. Ta det som jag tror de flesta kan känna igen sig. Du monterar en apparatdosa. Vad är det för apparatdosa? Hur länge står den emot en värmeutveckling? Mm. Sitter den som den ska, eller sticker en OSB fram halvvägs i den dosan så att du har tagit fram ett fantastiskt bränsle alldeles bredvid den här? Mm. Eller sitter den diktan väggen, rätt moment, mot gips, allting är rätt och riktigt. Mm. Det är en väldig skillnad. Precis lika stor skillnad att som att du laddar din mobil, att du lägger den i duntäcket, eller att du lägger den på ditt natthusbord av stål. Mm. Det är samma produkt, men det är en jäkla skillnad. Men det är ju ganska svårt att reglera, utan det handlar ju om att vi får bara göra kloka val. Ja. Och det är ju samma sak i en sån installation.
Mm. Men det finns ju lösningar idag också, som typ AFDD. Mm. Vi har MAUS. Det är två så här enkla som är både förebyggande och incidentsläckande.
Yes, helt klart.
Vad säger ni om sådana lösningar? Liksom?
Alltså myndighet, så alla krafter som verkar för ett elsäkrare Sverige är ju positivt. Ja. Sen får ju vi inte peka ut enskilda produkter eller liknande.
Ja.
Men om vi tar USA som ett exempel, så har man ju där krav på ljusbågsvakt på alla solcellsanläggningar som är tak- eller byggnadsmonterade.
All right. Mm. Det låter ju klokt.
Ja. Och det innebär ju att de här växelriktarna, normalt sett så har ju de det här stödet.
Mm.
Men det finns inget krav i Europa på att det ska vara aktiverat. Däremot i de senaste elinstallationsreglerna så finns det ju en väldigt bra informativ del i avsnittet om solcellsanläggningar. Mm. Där man förklarar mer närmare vad det här är för någonting.
Ja.
Så att goda krafter framåt tänker jag att det är en väldigt bra teknik. Speciellt om vi tänker DC-sidan. Men det är självklart, det skulle kunna fungera väldigt fint även på AC-sidan i en elanläggning.
Ja.
Men den är svårare att lyckas med. Och det krävs det nog snarare att man har det per grupp som det ser ut idag. För det är en komplex avkänning.
Ja, precis. Men ska jag greja hemma eller så jag byter ut, då kommer jag fast att sätta dem AFD. Det är ju dyrare, men du har ju allt i ett. Det är liksom, du kan ju välja en sån som har personskydd, säkring och ljusbågsdetektering eller vakt på. Det är ju no-brainer.
Och
de enfasgrupperna finns ju inte på trefasen.
Men om vi backar tillbaka till det som är grundläggande felskydd och sen tilläggsskydd som du nämner. Säkring och jordförsprytare. Ja. De fungerar bra tillsammans, men de tar ju inte allt.
Nej.
Och som du säger, en dålig anslutning. Kommer vi inte se en seriell ljusbåge, det måste hända något mer för att det ska ske. Och helt plötsligt så finns det då en produkt som faktiskt eventuellt kan känna av det här. Det är ju lite strömberoende och storlekar och sådär.
Ja,
men det den gör, det gör den. Jag menar, det är precis samma sak du pratade om MAUS. Saker som är ett steg före människan. Den tekniken, det är klart att det är positivt. För att om du kan montera någonting inuti ett apparatskåp som tar hand om en initial händelse. Vi måste vänta till skiten är på utsidan.
Ja.
Vi kan alltid jämföra med bilkörning. Vi kan tycka att vi är fantastiska när vi sitter och kör bil, men vi är så sjukt långsamma jämfört med tekniken, och så har det alltid varit. Det kommer bara bli större skillnader. Vi utvecklas inte i den takten som tekniken gör. Och det är klart att det är positivt. Det är superpositivt.
Men pratar vi mycket om, nu får ni hjälpa mig, om elbilsladdning i förra avsnittet?
Nej, egentligen ingenting, tror jag.
Nej. Och där har vi, alltså är det någonting vi har, så är det ju hög last.
Ja.
Den sitter ju ganska så här, alltså den blir ju påverkad av yttre faktorer ganska mycket. Det är en anslutning, alltså i form av sladd eller uttag. Alltså vi har alla komponenter som vi anser vara en risk inne i huset, har vi satt på väggen ute på huset nu. Ja, mer och mer i alla fall.
Vi har väl försökt vara tydliga i vår kommunikation från myndigheten där att elbilsladdning i vanliga eluttag, det är någonting man kan göra ibland. Och då bör man ju sänka laddeffekten. För effekten, det här vet ni alla elektriker där ute, att det är inget linjärt förhållande.
Nej.
Utan det är kvadratiskt. Så bara man minskar strömmen lite grann så minskar man ju eventuell som förlusteffekt i en glappkontakt.
Mm.
Något helt enormt.
Mm. Jätteviktig faktor.
Ja. Så att, det, att ladda på 10 ampere och ladda på 8 ampere, det är två helt olika världar. Så man drar ner laddeffekten, då har man den största liksom, risken hanterad.
Ja.
Sen då, skulle det vara så att jag laddar ur ett motorvärmaruttag som sitter på en sån här stolpe på en asfalterad parkering. Ja, men det är klart att det inte är ett problem.
Mm.
Om det blir varmgång där, det är inget större. Det liksom, konsekvenserna blir begränsade.
Ja.
Men när jag använder mitt gamla eluttag som sitter på den här träsöderfasaden jag har.
Ja.
Mm,
med locket och ni vet, har så här vittrat under från fjäderblastningen. Så här.
Ja, och där ligger solen på en varm dag och jag ska ladda min, min bil. Och jag tänker att den är ju faktiskt avsäkrad 10, så jag kör på 10 ampere.
Mm, mm.
Ja, men det kanske funkar jättebra första sommaren.
Mm, mm.
Och under vintern är det inga problem alls, för du har en fantastisk kylning i detta land. Så att det går inte att jämföra med att använda sig av en motorvärmare.
Nej.
Det kör jag varje vinter. Ja, men då var det ju minus 10. Nu är det plus 25. Och sen var den i solen, då fick du på kanske 15 grader till.
Ja.
Hela den här temperaturmarginalen du hade på vintern, den är ju redan borta.
Ja.
Och så sticker det upp en svart dessutom.
Ja, så det blir varmt.
Jag har faktiskt gjort den och jag blir lika fascinerad varje gång som man hör diskussioner. Och ännu, kanske det inte bara fascinerad, kan bli förbannad ibland också. Mm. När man ser att det faktiskt är elektriker som propsar på att ja, men det funkar. De är märkta för den effekten och allt det här. Mm. För det är tyvärr så många, bara för att de själva... Då kommer vi till igen vad den här rapporten är för någonting. Mm. Om vi jämför det med min vardag. Mm. Rapporten är ju för att vi faktiskt ska få de svaren som var och en inte klarar av att ta fram.
Mm.
Så det är ju ett otroligt viktigt verktyg, även om det behövs göras antagningar för att komma dit, för vi får en samlad, alltså någon form av, något som är beprövat. Att sen någon säger att jag har minsann laddat min elbil i ett vanligt vägguttag i 5 år och därför är det ingen fara.
Mm.
Det är så otroligt, det är lika, ursäkta, men korkat som när man uttrycker att hushållsel inte är farligt. För Nej. Det är precis på samma basis.
Ja.
Jag hade begränsning, ny laddare, ny bil, nu är det ett antal år sedan, för det var tidigt med hybriderna. Nybyggt hus, på fasad, vit träfasad, så att om det var något färgen var ändå kylande och ett vitt uttag.
Ja.
Men där jag hade begränsningen satt på 8, då varierade den, gick ju mellan 6 och 8 och jag brände ut. När jag skulle ta ur laddan så följde liksom plasten med bara. Nej. Jag hade inte ens märkt det.
Oj.
Så, och då kan vi ta in grejer som, jag hade ju nyligen livesändning om övertoner. Och saker som vi kan anta, vi kan tro, vi har testat lite grann och lekt själva.
Mm.
Jag skulle liksom inte vilja friskriva den effekten heller med andra typer av strömmar, högre frekvenser, impedanser och värmeutveckling och sånt.
Ja.
Som gör att detta kan inte jämföras med en rent resistiv last.
Nej. Nej.
Som är linjär.
Nej.
Så att det är liksom, och där tycker jag, om det är någonting jag har slagits för, så är det när att ta då som brandutredare.
Mm.
Att även om det bara är en rekommendation att ni trycker på från Elsäkerhetsverket. Hade det här varit ett händelse som blir någonting som är viktigt för ett försäkringsbolag så skulle jag tycka att det var ganska besvärande som privatperson och ha struntat i vad myndigheten har uttryckt som en rekommendation.
Ja.
För vem fasen ska vi lyssna på annars om vi inte lyssnar på myndigheten i det? Så att jag tycker att det är utifrån de diskussionerna som har lätt blir fördummande, de tycker jag, där kan man säga, där har vi motivet till varför en sån här rapport är viktig.
Ja.
Precis som när vi pratar om den i förra avsnittet så har ju jag, när jag kommer från DBIs räkning, så är vi därför, kan vi komma med ett svar?
Mm.
Och kan vi inte komma med ett svar så säger vi bara att här är orsaken okänd.
Mm.
Det är en fruktansvärt dålig grund till en rapport. Utan där måste du ta det mest sannolika. Och det är väldigt skillnad. Alltså, jag kommer dit och ska vara objektiv och ska ägna mot att komma fram med svar.
Och du säger att försäkringsbolaget behöver ta ett beslut. Liksom.
Yes.
Ja eller nej. Liksom.
Och du nämner att vara på plats. Ja. Också en sån skillnad, vi får ju mycket second opinions där vi ska uttrycka oss. Vi har det som satt i som gräns.
Mm.
Vi säger inte vad brandorsaken är om inte vi har på plats.
Nej.
Det kommer vi inte göra. Mm. Sen kan vi testa hypoteser.
Mm. Mm.
som den andra har använt och se liksom, har man uteslutit, är det här rimligt det man har gjort, och har vi man påstår någonting så här, ja, fast vi har en massa andra faktorer runt omkring, hur mycket väger de, sådana saker kan ägna oss åt, men det går inte att bygga en rapport på, så man måste förstå att det är väldigt stor skillnad på det och, i vad rapporten syftar.
Sen som myndighet så måste vi ju vara väldigt tydliga i en sån här rekommendation, men vi förstår ju att det finns en gråskala i det här. Precis. Och är det som så att man använder ett eluttag nere i en betonggarage och eluttaget det sitter där på betongväggen och det är en fräsch anläggning. Ja, men det är klart att konsekvensen av att det blir för varmt i det uttaget, det är ganska begränsat. Det är ju inte så att det kommer bli en jätteskada av det. Och därför så anser vi att en sån risk är ganska låg.
Men ni skulle inte gå ut och säga att det är okej, eller?
Nej, men det vi säger är ju att vi rekommenderar inte att man använder det för ett långvarigt bruk, regelbundet. Men man måste förstå att risken är olika och konsekvenserna, det är konsekvenserna vi vill titta på. Ja. Och nu finns det ju laddare som känner av temperaturen i eluttaget och då tänker man ju att ja, men det är ju skitbra. Mm. Då är ju risken hanterad. Men det finns ju ofta fler kopplingspunkter på vägen bort till centralen.
Ja.
Och du vet ju inte alltid om det är som så att detta var det enda eluttaget på den här gruppen.
Nej.
Utan ibland så kan det vara att det går ut en kabel ut till förrådet och där sitter ett eluttag och det sitter en lampa och det är väldigt konstigt kopplat. Mm. Det finns någon kopplingsdosa någonstans som matar ut.
Något fågelbo som någon har gjort.
Ja. Och det här är ju omöjligt för innehavarna normalt att veta hur det ser ut. Här, om detta är liksom en anläggning där det finns en stor risk att använda en hög effekt under lång tid. Och då ska man ju ha med sig det att plastmaterial, de åldras genom hög temperatur. Så om du höjer temperaturen 10 grader, då har du halverat livslängden för det plastmaterialet.
Oj.
Så om nu fjäderkraften beror på att det ska sitta i någon typ av plastarmatur då, och den plasten åldras kanske med 10 grader extra under sin, när du använder den, ja, då kanske den här plasten kommer släppa på fjäderkraften och då får du lite högre temp. Säg att du får då 20 grader upp. Ja, men en fjärdedel så lång livslängd fick du då på den där.
Ja.
Så uttaget som kanske var tänkt att hålla i 40 år fick du ut 10 år på.
Ja.
För att du har kanske 30 grader upp.
Fan, på en laddning.
Nej, inte på en laddning. Regelbunden användning. Under all dess användning. Så därför är den regelbundna vanliga användningen. Ja, men en laddbox är ett bättre alternativ. Den är gjord för det här. Men en laddbox har ju också sina risker. För all användning innebär risker. Så vi kommer säkerligen få se laddboxar som orsakar bränder.
Ja.
Men förhoppningsvis så kommer det vara bra mycket färre än vad vi skulle ha sett om alla börjar använda sig av vanliga eluttag.
Ja. Men har du med det i rapporten? Elbilsladdning eller?
Elbilsladdning som användning finns inte med omnämnt specifikt ifrån MSB. Utan det är de här alla andra vanliga produkter som vi använder i våra hem. Dammsugare, kyl och frys och allt sånt som är inkopplat. Ja. De är tillräckliga idag för att orsaka alla de här bränderna. Och då pratar vi ändå om 255 utryckningar som räddningstjänsten gjort under de här 5 åren. Så det är den absolut vanligaste orsaken till att de får åka ut.
Och då har vi allt ifrån 500 till 3000 watt däremellan. Alltså i de vanliga produkterna som ändå är lite hög.
Ja, man behöver ju komma upp i effekt och det är därför det oftast sker. Alltså hälften av de här bränderna är ju i köket. Då har du ju vattenkokaren, du har lite högre effekter.
Ja.
Nästan inga av bränderna sker i en hall.
Nej.
För i hallen har du inga högre effekter.
Nej.
Så det är ganska tydligt här. Använder du höga effekter, har du en äldre elanläggning, ja, men då är risken högre.
Mm. Ja, men då kan man ju anta att en elbilsladdare är en potentiell risk vid felanvändning, fel installation och så vidare. Ja,
felaktigt installerad och där finns det väl en bra tanke att man gör någon typ av underhåll. Mm. Att man ringer sin elektriker och säger att nu har jag haft min elanläggning här i 5 år. Jag tänkte att vi kanske skulle gå igenom den och se så att allting ser bra ut.
Mm. Mm. Det är en billig försäkring. Det är ju billigare än självrisken.
Helt klart. Ja, men se hur det ser ut på längs vägarna.
Ja.
Med liksom alla större laddstationer och grejer. Att du skulle hantera dem på samma sätt, att man lämnar över dem och ingen gör ett smack på 10 år. Det hade ju blivit katastrof naturligtvis. Mm. För att det är så pass mycket rejälare, det är så pass mycket större krafter att hantera allting. Och då krävs det sitt underhåll, även om det är väl tilltagna produkter.
Men tror du att det kommer bli en egen rapport för detta?
Nej, inte för elbilsladdning.
Nej.
Absolut inte. Vi har inte så många elbilar i Sverige. Och så många användare än som gör att detta har blivit ett stort problem. Utan det är precis som solcellsanläggningar, det är enstaka händelser än så länge.
Ja, ja.
Så att istället då fokuserar vi på solcellsanläggningarna, skriver en egen rapport för dem.
Precis.
Eftersom att det är så pass mycket fokus kring det.
Ja, det börjar bli ganska utbrett nu. Ja. Får man väl ändå
folk har förstått att elbilsladdning i vanlig eluttag, det är inte en jättebra idé.
Nej.
Så där känner jag att vi är ganska trygga och hemma.
Ja.
Det finns stöd om man vill installera en laddbox.
Ja.
Så att, och det kan även bostadsrättsföreningar söka. Och det finns även stöd för sådana publika laddstolpar.
Ja.
Solcellsanläggningar, där har vi ju en enorm ökning. Ska vi se, förra året var det 96 000. Nya anläggningar, solcellsanläggningar. Året innan var det 55 000 nya anläggningar. Så ökningen är fantastisk.
Holy Jesus. I år
så kommer det ju inte bli samma ökning med konjunkturen. Man spår väl kanske 65 000 nya anläggningar.
Okej, okay. Ändå mycket.
Eller ganska mycket ändå.
Det får man ju säga.
Och då är det ju viktigt att alla de här anläggningarna blir korrekt utförda. Internationella studier visar ju att den vanligaste orsaken till att det blir en brand i en solcellsanläggning är ett installationsfel.
Okej.
Okay. Mm. Sen är det ju vissa komponenter då som utmärker sig.
Mm.
I studier från Storbritannien säger man att DC-donen, de är vanligt förekommande i bränder. Och sen är det ju de här DC-kablarna och sånt, när man har orsakat skav.
DC-donen, alltså kopplings MC4-kontakter.
Precis, de snabbkopplingsdonen, de är en stor orsak.
Ja.
Där finns det ju studier i Sverige som visar att använder man don från olika tillverkare så får man en temphöjning.
Mm.
Och vissa don är bättre ihop och andra är sämre. Nya installationsreglerna är väldigt tydliga på detta. De säger att man får inte koppla ihop don som är från olika tillverkare. Det ska vara samma tillverkare och de ska dessutom vara av samma typ.
Ja.
Då får du koppla ihop dem.
Mm. Och då kan man tycka, funkar det, passar de ihop så borde det ju funka ihop. Som elektriker.
Så kan man ju tro att det är. Men det finns inget normblad på de här. Detta är inte standardiserade kontakter. Så att det är lite gissningsleken om de här funkar ihop eller inte.
Ja.
Och från och med nu nya elinstallationsreglerna, utgåva 4, då får man inte koppla ihop de donen som inte är från samma tillverkare och samma typ. Och det här är ju det är en jättebra tanke bakom detta. Det som blir utmaningen för elektrikerna, det är att det finns ju olika don på de här på marknaden. Och har växelriktaren ett don och panelen ett annat don, ja, då får man ju se till att anpassa anläggningen därefter.
Ja.
Och det kan ju innebära att man får göra en hel del krympning ute på fält. Och krympning, där har vi också en stor risk. Och det visade samma rapport från Storbritannien.
Ja.
Felaktiga krymptänger, dåliga krympningar, sånt. Det är inget problem första året eller de första tre åren. Utan det här kryper fram med tiden.
Ja.
Och så får man då en dålig övergång, man får en temphöjning och så till slut så har man en brand där uppe och en seriell ljusbåge som sätter fyr på taket. Så krympning i fält, hur säkerställer man att de blir bra? Det tror jag är en riktigt viktig fråga för elektrikern där ute.
Mm. Vad hade vi, du sa också även, för den här rapporten kommer släppas i maj som det ser ut nu va?
Jag hoppas få ihop just den för, ja precis, den här tidigare rapporten om elrelaterade bostadsbränder där all data finns med, men då för vanliga bostäder. Den släppte jag ju nu slutet av förra året.
Ja.
Men i och med det som har hänt på solcellsbranschen och de skriverierna som var under sommaren med de här 79 händelserna var det va?
Ja.
Som man skrev om. Och eftersom att jag bara har fått fram 14 stycken bostadsbränder som orsakats av solcellsanläggningar och energilager så blev jag lite nyfiken på hur man kunde hitta 79 fall på samma tidsperiod, alltså 5 år vi pratar om.
Ja.
Så att jag har tillsammans med MSB dykt de här siffrorna.
Mm.
Och det visar sig ju att av de här 79 så var det väl en kanske 13 stycken som var 17 var det. 17 fall av de här 79, det var ju soptunnor med solceller på.
Mm.
Och ett antal solcellslampor som man har i trädgården.
Mm. Det kommer ju in under den kategorin också såklart.
Och jag tror inte elektrikern är jätteintresserad av att någon har slängt in en engångsgrill i en soptunna så att det börjar brinna. Och så ska vi agera för det som om det varit en solcellsanläggning som orsakar brand.
Nej.
Så vi har gjort en djupdykning. Vi har tittat på alla de här incidenterna.
Mm.
Inte bara det som har skett i boenden utan alla byggnader och så är även markbaserade. Och då har vi fått ihop 58 stycken bränder under 5 år.
Och det är 2018-2022?
Ja,
ja,
det är det. Och där finns det väl 13 av dem är vi ju lite, ja det är 5 år. Hela 2022.
Ja, vi får räkna lite. Ja.
Men 13 av dem är lite osäkra, så där vet vi inte om det var solcellsanläggning eller inte. Mm. Men troligtvis var det det. Så totalt då blir det 58. Men då är det inga energilager med.
Okej.
Okay. Utan det är bara solcellsanläggningarna.
All right. Mm. Kommer det bli ett eget avsnitt om energilager då?
Ja, men det får vi titta på separat. För det är ju ännu färre anläggningar. Så i Sverige har vi extremt få bränder. Ja. Så precis som Johan sa tidigare, vi har ingen, liksom, vi kan inte kalla det för statistik när vi har 58 bränder på 5 år.
Nej.
Och vad kan vi dra för några slutsatser av det? Ja, det är ju omöjligt.
Mm. Mm.
Så att i den här datan så har vi ju själv på att titta på vad tror man det är för någonting som har orsakat bränderna.
Ja.
Och det är ganska spritt fördelat på. Antingen är det ju DC-brytare eller brandkårsbrytare.
Ja.
Eller så är det växelriktaren eller så är det själva solcellspanelen som sådan.
Ja.
Och sen har man, och de fördelar sig jämnt, de här tre.
De gör det?
Ja. Mm. Men sen har man den här slasken. Övriga kopplingar och kablage och elcentral. Det är så här, lite diffus kategori.
Ja.
Och där hamnar liksom, när man inte riktigt vet, så hamnar det där. Och den är ju större än de andra tre tillsammans.
Okej.
Men det går ändå inte att dra några större slutsatser av det här, utan jag tror att vi kommer behöva lära oss mer av det som sägs internationellt. Och där säger man att installationsfel, det är det absolut vanligaste.
Okej. Okay. Det är inte produkterna i sig som skapar...
Det är inte produkterna i sig. Nej. Däremot så vet vi att 2023 så har det kommit har det varit en hel del incidenter gällande DC-brytare. Så att vi har fått en hel radda med olika händelser från MSB som de har summerat ihop. Där vi ser att det verkar komma ganska mycket nu just för DC-brytarna.
Mm.
Och där har jag ju själv en fundering. Den här ska ju, det finns ju krav på hur en sån här ska sitta, det ska vara åtkomligt och sådär. Men om man sätter upp en sån på en träfasad och så tänker man då risk och konsekvens och så. Alltså sannolikheten för att den här DC-brytaren ska orsaka en brand, den är fantastiskt låg. Men konsekvensen om den ändå skulle orsaka en brand, vad blir den då?
Ja, den är ju fantastiskt hög istället.
Ja, sätter man den direkt på träfasaden så blir det ju
Simsen ovanför, fångar upp det, in, rök i... vind och så vidare.
Så det finns ju exempel på byggnader som hade man bara satt lite brandskivor bakom oss och upp över takfoten så hade den här incidenten bara varit en lokal skada i en växelriktare eller i en DC-brytare.
Ja.
Istället försvann en hel byggnad på kanske 20 miljoner.
Ja.
Så även om det är som så att installationsanvisningen inte kräver att du ska sitta detta på ett icke-brännbart material.
Ja.
Tänk ändå tanken.
Ja.
Vad blir konsekvensen av en varmgång? Mm. Vill jag komma tillbaka när det bara är en platta kvar här?
Mm. Jag tycker det är så bra.
Mm. Men jag tänker också väldigt mycket på genomföring i detta fallet. När det är sådana höga spänningar och risk. Liksom så här.
Och inget som slocknar. Det är ju det som är full läskigt på DC-sidan.
Ja, precis.
Får ju tid på sig.
Ja.
Jag vet att jag nämnde det sist. Jag tycker det är lika... Alltså det är ju det du säger här. Alltså det är ju det som... Nyberg nämnde i ett avsnitt just det här att bara något så enkelt som att sätta någonting under om det börjar droppa. Och det är ju återigen, det är ju omöjligt att gå in och börja reglera det här och sätta ihop både hur en byggnad ska se ut och allting. Vilket är ett bekymmer med solceller eftersom det är byggnad, det är tak, det är vattenläckage, det är så många faktorer.
Ja.
Och tro att det är någon som kommer utifrån och bara säger att gör så här så blir rätt.
Mm.
Det är tyvärr lite lätt naivt.
Mm.
Alltså att det är istället så att men du står på plats. Vad kan hända? Och konsekvensen.
Mm.
Så att vi har ju sett sådana bränder där det är faktiskt DC-kablar som har legat och börjat ta sig i en altan i väntan på att växelriktaren kommer.
Just
det. Man har inte ens tänkt på att den är i drift, men den är i drift. Man har tejpat igen ändarna och så har legat skaft och så blev det en totalskada.
Mm. Mm.
Och, så att just det här att faktiskt, ja men vänta nu, inte vara den där som kommer med det här lilla extra steget, förslaget, så att till kunden att om vi gör så här i det här hörnet där den ska sitta så kommer du skyddas mycket, mycket bättre.
Mm.
Kan du sälja in det så har jag svårt att se att någon har liksom vill börja snåla i den änden. När man lägger flera hundratusen och säger att här, om vi gör en åtgärd för 3000 kronor här så kan du vara bättre skyddad för konsekvens.
Ja, men då kommer svaret vara, men vadå, installerar du inte korrekt?
Ja, men det, då återigen, då får ju vi... Det var väl Atex som sa, med deras serviceavdel. Jag lyssnade på det på morse på vägen hit.
Ja.
Det var 80% det sociala och klara av att möta folk.
Ja.
Då är det väl de som ska stå där ute då.
Ja.
Det är de som ska klara av att bemöta den argumentationen med sin kunskap.
Mm.
Att ja, jo absolut, men.
Mm. Så Peter har rätt, vi ska vara säljare också.
Ja, ja, det tycker jag absolut. Speciellt när vi har så säkerhet som argument. Hur svårt kan det vara?
Ja, ja.
Det är liksom, det är ju gratis för oss.
Men har vi mer saker att så här, så vi, bara kolla lite så här innan rapporten kommer ut och tänka på som just elektriker. Så här, konsekvenstänket behöver ökas för att se att då kan vi också så här, okej, okay, det kanske inte kommer ta sig. Men om det tar sig, hur skulle du göra då? Så kan vi liksom förebygga det.
Ja, men det är väl alltid en bra sak. Tänk konsekvenser snarare än risk för elbränder i Sverige. Det hörde ni själva. 3500 bränder hade vi nu på 5 år.
Mm.
Av 54 000 bränder i byggnad.
Mm.
Det är, vi är förskonade kan man väl säga då. Sen så sker det ju en hel, alltså det finns ju många som drabbas av de här bränderna.
Ja.
Och hur kan vi då se till att minska den här siffran ytterligare?
Ja.
Sverige är ju bland de elsäkraste länderna i världen.
Ja,
ändå.
Det är coolt.
Ja, det är det. Mm. Och det beror ju väldigt mycket på att vi har haft den här traditionen att jobba med elsäkerhet under väldigt, väldigt lång tid. Och vi har väldigt duktiga yrkespersoner där ute.
Mm.
Elektrikerna gör ju ett fantastiskt jobb med att få, alltså hur många elinstallationer görs idag?
Ja, herregud.
Vi börjar prata ofta om när det går snett, men tänk alla gånger det gick bra.
Mm. Mm. Mm.
Det görs enormt mycket som hela tiden blir riktigt, riktigt bra. Och det syns ju också den här, i statistiken. Det är få bränder. Men det är fortfarande för många. Vi vill få ner dem.
Mm.
Vad ska man då tänka på? Ja, men elinstallationsreglerna. Den behöver man ju förstå som installatör. Det står väldigt mycket bra där. Om vi pratar specifikt solcellsanläggningar så är den nya utgåva 4.
Mm.
Där finns det ju med, alltså det här kapitlet som handlade om isolationsövervakning. Mm. Tidigare var det lite svårt att förstå tyckte jag i utgåva 3. I den här utgåva 4 så är den ju som en handbok närmast. Det är ju fantastiskt utförligt.
Mm.
Och där börjar man ju bättre förstå det här med vad är funktionsutjämning? Varför måste jag ha någon typ av referenspunkt uppe bland panelerna? Jo, för att de flesta växelriktare när de gör sin isolationsmätning när de ska starta upp för dagen, då letar de ju efter ett isolationsfel. Och då måste den ju känna av, finns det en kortslutning någonstans uppe i solcellsanläggningen mot den här referenspunkten som jag har.
Ja.
Vilket då normalt är gjort. Har man då inte gjort någon sån funktionsutjämning, då kommer den här funktionen aldrig hitta ett sånt fel. Så även om felet finns, så finns ju inte kopplingen tillbaka till växelriktaren.
För det blir liksom så isolerat ifrån så här, den, där du har kopplat in den på kanske jordskenan någonstans. Och den är isolerad från din solcellsanläggning i princip. Det blir två olika referenser.
Ja, det vanligaste vad jag har hört är väl att man inte överhuvudtaget gör någon funktionsutjämning. Så att när växelriktaren försöker leta efter det här felet så letar den ju mot tomma intet. Det finns ingenting som är gjort. Den sitter ju liksom, hela montaget är ju så att säga friflytande. Den är inte kopplad mot en referenspunkt. Och då blir det väldigt svårt då att få den här isolationsövervakningen att fungera.
Det var jävligt intressant. Det har inte jag hört eller tänkt på själv. Just den isolationsövervakning som ska ske hela tiden. För det är ju ett argument från solcellsmontörer som sätter mycket så här, nej men det finns en övervakning på DC-kablaget hela tiden. Liksom så här. Och de menar på att man är för noggrann med att slå ner på liksom installationen och uppsättningen, upphängningen och allt sånt där. Men
jag tänker väl att det snarare är logiskt. Det är ett logiskt resonemang. Om jag ska veta om att någonting har kortslutits upp taket, då måste jag ju ha en referens att ta det emot. Finns inte det så kan jag inte ha en aning om att någonting har kopplats fel där uppe. Eller att det har liksom blivit något slitage över tid.
Mm.
Isolationsvärdet kommer alltid vara bra i alla fall.
Det kommer vara fantastiskt bra eftersom att det är en bruten krets och den är alltid bruten för man har ju dragit ner den. Och detta är ju någonting man ska ta med sig också när man gör kontroll för driftsättning.
Mm.
Har man kollat så att den här funktionen fungerar? Och då vill man ju inte kolla den så att den inte larmar. Man vill ju kolla den när den gör ett fel.
Ja.
Och hur kollar man att funktionen finns där?
Mm. Mm.
Det är väl någonting att ta med sig i sitt protokoll, tänker jag.
Ja, det är det verkligen. Fan, det är ju grymt. Bra tips.
Men jag kan förstå att det kan vara lite krångligt ibland i de här växelriktarna. Man ska ju följa anvisningarna.
Mm.
De är inte alltid jättekorrekt översatta från engelska till svenska.
Mm.
Och ibland så är de faktiskt direkt felaktiga.
Okay.
Och det här är ju någonting som vi gärna får in anmälningar om.
Mm.
Om det är som så att växelriktarna har helt motstridiga krav i sina anvisningar.
Ja.
Ja, men anmäl produkten till oss. Det är vi tacksamma för.
Låt det allvarligt bara anmäla en produkt. Så här, blir jag ansvarig som elektriker då?
Du blir inte ansvarig. Och tyvärr är det så tråkigt att du kommer inte ens få veta vad som har hänt.
Nej, okay.
Man kan tro att, att ingenting händer när man anmäler. Men vårt produktgäng som vi pratade om tidigare, de tar emot anmälan. De går igenom alla anmälningar och sen väger de allting mot varandra.
Mm.
De har ju liksom sina resurser som de måste hushålla med.
Mm.
Men kommer in mycket... Mycket rapporter, mycket anmälningar mot en produktkategori eller mot specifikt en produkt. Mm. Ja, men då reagerar de ju direkt såklart.
Mm. Det kommer inte delas ut någon medalj alltså efteråt.
Nej, men man kanske får en notis om en produkt som har blivit säljstoppad. Eller kanske ett beslut om att man har fått uppdatera sin dokumentation. Eller vi vill ju att det ska bli rätt i slutändan. Vårt mål är ju inte att förbjuda produkter såklart.
Nej, exakt. Ja, nej, fan vad alltså, superspännande, men någonting med de här, det som uppdagades här i somras med att det var katastrof och kaos, TV4, SVT och sådär, och till och med ni blev ju inbjudna till, Rickard var ju på TV4 Nyhetsmorgon, det måste vara det största som hänt i hans liv, eller?
Han vågar inte svara på det.
Men det har ju ändå så här... Man går ju i en uppkonstruerad sanning på något vis att alla anläggningar är dåliga, de är snabbt uppkastade på taket, de är felinkopplade och så vidare och sånt där. Men det ska också bli väldigt intressant nu när vi får, kanske inte så här facit, men liksom när vi läser din rapport så ser vi i alla fall vart det barkar åt också.
Ja.
Eller hur vill du att vi ska använda oss av...
Man får ju vara väldigt försiktig även i tolkningen. Det är ju, vad var det vi sa? I år var det 96 000 nya anläggningar, solcellsanläggningar. Förra året var det 55 000 nya solcellsanläggningar. Mm. Det räcker ju med att ett fåtal där är bristfälligt installerade. Så kommer vi se en stor ökning av brandincidenter då.
Mm, mm.
Det är klart att alla de här felen leder ju inte alltid till brand. Men för en solcellsanläggning så är den risken lite högre, som att du har den här ljusbågen som kan uppstå. Det blir tusentals grader varmt och det tar sig igenom det mesta.
Ja.
Men i det förra avsnittet så pratade ni om en internationell studie. Och jag kikade lite grann på den och sen har jag räknat om siffrorna också för att liksom jämföra lite grann. Se hur ligger vi till här i Sverige med våra solcellsanläggningar? Och hur ser det ut om vi jämför med de internationella siffrorna?
Mm.
Och då var det väl en studie från DBI.
Yes.
Och där läste jag att man hade fått fram internationellt så sker det ungefär 29 stycken bränder per installerad gigawattimme. Gigawatt. Såklart, gigawatt. Mm. Och tittar vi på de här få bränderna i Sverige som egentligen inte är statistik, men vi använder dem ändå. Mm. Då finns det ju också data på hur stora de här anläggningarna är.
Mm.
Inte just de som har brunnit. Där vet vi bara vad är det för någon typ av byggnad de satt på. Okay. Eller vart var de liksom? Var det en park eller var det på ett lantbruk, industri eller var det småhus? Okay. Det vet vi. Och så kan vi kan koppla ihop det här till storleken. Mm. Och då klassificeras ju små anläggningar som under 20 kilowatt. Okay. Och sen mellanstora, det är 20 till någonstans 1000 kilowatt. Och sen har du de här stora parkerna, det är över 1000 kilowatt. Och de här små anläggningarna, då får jag det till att vi ligger någonstans på 10 bränder per installerad gigawatt.
Okej.
Okay. Så 10 mot de här 29 internationellt. Och det är små anläggningar, småhus, fritidshus och så vidare. De anläggningar som är lite större då, som kanske är på industritak eller lantbruk eller liknande, då ligger vi på någonstans drygt 13 bränder per installerad gigawatt.
Ja.
Och de här stora parkerna, då ligger vi bara på 5 bränder per installerad gigawatt.
Mm.
Men vi har så få bränder så det här kan ju ändra sig.
Ja.
Och det man måste ta med sig då, då kan man ju tro att vad få bränder vi har i Sverige. Ja. Men den här ökningen, den gör ju att det här sista året då, 2022 som vi har med i statistiken här, där har vi 55 000 nya anläggningar. Det är ju inte ens säkert att de hann börja producera någonting under det året. Så att det kan vara första våren som möter de här anläggningarna nu och nu kanske de börjar skapa problem.
Mm.
Och de kanske skapar problem först efter några år.
Mm.
När det har varit lite is på taken och det har varit lite skav och sånt.
Mm.
Och då får vi dem. Den här stora mängden solcellsanläggningar som tillkommer hela tiden, de späder ut siffrorna.
Ja, just det.
Så det är inte helt orimligt att vi också skulle landa på de siffrorna som man visar internationellt. Mm. Alltså 3 gånger fler bränder orsakade av solcellsanläggningar än vad vi ser idag.
Mm. Ja, men är det någonting vi lärde oss från bostadsrapporten? Det är ju att det är gamla anläggningar som varit i bruk länge som skapar problemen.
Exakt så.
Och det blir ju översatt till solcellsanläggningar också.
Och vi, vi var ju framförallt i ett europeiskt mått mätt, så var ju inte vi först ut med lite storskaligt, utan det har ju varit de andra länder som har haft mycket, mycket mer solceller tidigare, som har flera år på nacken. Så vi är ju färska i det hela. Men jag tänker utifrån det att de sakerna som jag har sett i tv, så här, det är ju viktigt att, det är, att man nyanserar det. Det ska ju inte vara så att folk är livrädda för att skaffa solceller, för man tror att det per automatik ska brinna upp.
Nej.
Men
för att man ska inte gå säkert heller tidens tand.
Nej, men det är det jag säger. Det är den andra delen av det. Att den enorma ökning som det är, så är det självklart att man måste göra, alltså en bransch på alla sätt och vis måste göra allt som man kan göra för att motverka att det blir ett jätteproblem. Så att man, det finns ett skäl till både det liksom mer alarmerande och det lugnande, om man nu ska uttrycka sig så. Ja. För det är en enorm ökning som vi ska klara av och ta. Och det är också den rapporten som med de siffrorna som det vi hade, så pratar man om 12-15 större bränder baserat på solceller årligen. Inom några år, utifrån den ökningen man ser.
Okay.
Och det är klart att skulle du kunna motverka det, så är det vi pratar flera hela bränder. Om du kan komma bort med, alltså att du kan göra någonting åt det.
Ja.
Ja, det här kommer bli ännu mer viktigt att tänka på när byggnadsintegrerade solceller kommer. För då är du ju direkt innanför första skalet.
Ja.
Får du en varmgång på ett tegeltak, så kan du ju ha lite tid på dig innan den här värmen klarar av att gå igenom.
Ja.
Men när du inte längre har ett tegeltak där, utan du har direkt då papp eller liknande under, då är det ju oerhört viktigt att de här anläggningarna är byggda på ett väldigt bra sätt. Så inte den här risken uppstår.
Men alltså, det är ju så konstigt att säga att det är superkul att prata om sånt här, men det är väldigt intressant i alla fall, det kan vi säga. Och jätteroligt att du ville komma hit, Mikael, och prata med oss om detta, och superhärligt att ha dig med, Johan, också, både som DBI-caps och elsäkert-caps, för att se det. För jag ser det också som att det här blir våran referens och kolla på om 5 år igen kanske då.
Låter bra.
Ja, för då blir det ändå något. Då kan vi se hur fel eller rätt hade vi i prognosen framöver med de här ökande bränderna och så vidare. Eller om vi nu elektrikersverket tar till sig av de här åtgärderna och jobbar med riskbedömningen också väldigt mycket. Att
tänker konsekvenser, ja.
Ja, konsekvenstänket. Och jobbar emot det. Så jag ser fram emot att träffas igen. Jag hoppas på glada, fina siffror. Mer solceller på taket och färre bränder.
Perfekt kombination. Ja. Låter bra.
Men tack så jättemycket för idag.
Ja, tack.
Tusen tack själv.